Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för dig? Hur skulle du vilja vara? När man ställer den frågan så är det ganska många som säger att jag skulle vilja vara rik, vältränad och populär. Ja, men det, och det är ju, behöver inte alls vara fel att vara rik. Det är ganska sunt och ja, ändå röra på sig ibland, vältränad. Ja, men det är inget fel med det, och det är inte alls fel att vara populär. Men när vi läser Bibeln så förstår vi att vår tids ideal, de behöver korrigeras och kompletteras. Ett gott liv avgörs inte om du är rik, vältränad och populär. Det är helt andra saker som faktiskt spelar en större roll. Och i dagens bibeltext så får vi läsa om ett och annat som faktiskt gör livet meningsfullt och tillfredsställande. Och svarar på frågan, vad är det som är viktigt för Gud och för oss om vi vill leva ett gott liv? Så den här hösten så läser vi igenom en bibelbok som heter Filipperbrevet. Det är ett litet brev som man hittar i Nya testamentet. Och det är Paulus som skriver till en församling som finns i Filippi. Det är en stad. Ja, men kära någon, visst är det i Grekland? Ja, det är det. Säger Inga Märta, tack. Du räddade mig. Och han skriver till de här människorna där för att påminna dem om vad är det den kristna tron handlar om. Och så skriver han för att berätta för dem om Gud. Och beskriva för dem vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och förra veckan så läste vi att Paulus sa, därför mina älskade. För att Jesus är den han är och att han har gjort det han har gjort. Arbeta på er frälsning. Och så läste vi det här. Så att ni blir fläckfria och rena där ni lyser som stjärnor i världen. Fläckfria, rena och lysande som stjärnor. Det låter lite konstigt. Vad betyder det där? Det var ingen av er som frågade mig förra veckan. Men jag tänker, man kan ju faktiskt grunna lite på vad är det där? Att vara fläckfri, ren och lysa som en stjärna. Det är som att Paulus förstår att vissa av oss backar lite när vi får höra om Guds tankar för oss och våra liv. Det här kan tyckas nästan obegripligt för några. Och andra kan tänka att det här är ouppnåeligt. Och det är där som förebilderna kommer in. Alltså vi behöver mer än en bra predikan. Vi behöver personliga exempel. Vi behöver människor som är förebilder, som har vandrat trons väg före oss, som visar vad det innebär att leva med Jesus. Vi behöver dem som visar hur tron kan omsättas i praktiken, i vardagslivet. Och när Paulus nu fortsätter och skriver i kapitel 2 så presenterar han två personer, egentligen två förebilder, Timoteus och Epafroditus. Där ser ni dem. Typ. Och båda två visar för oss vad det innebär att leva med Jesus. Och jag tänkte att vi några korta minuter den här morgonen skulle stanna upp och bara lyssna till vad Paulus har att säga om de här. Vad är det för kvaliteter som han lyfter fram när han presenterar dem? Och han börjar faktiskt med att säga några ord om Timoteus. Och nu ska vi se. Jag har preppat för idag och jag har inte bara en sopsäck, jag har någonting i den. Aha. Och jag skulle vilja behöva hjälp av några stycken. Så jag tänkte, Margareta Ringsta, kan inte du komma fram? Du ska bara hålla i något, du ska inte säga något. En liten applåd för Margareta Ringsta. Det här, en enda fram här. Det kommer att komma fler. När jag säger till så kan du få vända på den här skylten. Okej, okay. Perfekt. När Paulus skriver om Timoteus så säger han några saker om vem han är. Och lyssna nu. Så här skriver han i vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er. Jag har ingen annan som han. Ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Du kan vända på den. Timoteus, han är en som bryr sig om. Timoteus bryr sig om er. Och det gör honom till en bra kristen ledare. Det första som Paulus tar upp om Timoteus, det har inte att göra med hans formella utbildning, hans stora kompetens, de anmärkningsvärda nådegåvorna. Nej, det första och det viktigaste, det handlar om omsorg och omtanke om människor. Och Timoteus omsorg och omtanke, den är uppriktig. Därför vill Paulus sända honom till församlingen i Filippi. Och då tänker jag, Daniel Stenback, välkommen fram du också. Och ställ dig jämte Margareta. Du får nog komma hit lite Margareta så att alla får plats där sen då. För då, nästa sak, då ställer du dig jämte Margareta och så vänder du på skylten när jag säger till, just det. Fast det är ganska lätt. För i vers 22 står det så här. Och nu skriver Paulus fortfarande om Timoteus. Han säger, vers 22, ni vet hur äkta han är. Då kan du vända. Äkta. Och jag tänkte själv, jag har haft ganska roligt när jag sitter och funderar på vilka ska jag ta fram. Jag tycker det passar ganska bra. Timoteus, han var äkta. Att vara äkta innebär, eller säg så här, om en sak är äkta så innebär den att den verkligen är vad den tycks vara. Den är likadan rakt igenom. Min vigselring till exempel, som jag knappt får av mig. För 26 år sedan så fick jag den här. Och om vi skulle få för oss att kapa den. Det här är en guldring. Och skulle vi såga i tuden så skulle den se likadan inuti som det gör utanpå, eller hur? För det här är en äkta guldring. Den är likadan utanpå och inuti. Om en person beskrivs som äkta så innebär det att han är vad han utger sig för att vara. Han spelar inte en roll utan är likadan. Oavsett om du träffar honom på tisdag eller söndag. I kyrkan eller hemma. Han är äkta. Jesus, han var kritisk till fariseerna. Han sa, ve er, ni som rengör utsidan av bägaren och skålen. Men inuti så är ni fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Sån var inte Timoteus. Han var äkta, pålitlig och sann. Han delade inte upp livet i andligt och övrigt. Han var likadan rakt igenom veckans alla dagar. Det är vad Paulus har att säga om Timoteus. Han bryr sig om er och han är äkta. Och sen lyfter Paulus fram Epafroditus. Och då skulle jag vilja be tre personer komma fram. Karin Fyr, Melinda och Srob. Välkomna fram. Nu ska vi se, nu börjar det snart fylla på här. Jag tror vi har Melinda där först. Den får du. Och vänder du på den sen när jag säger till. Okej. Den kan du få. Så här skriver Paulus då. Nu skriver han om Epafroditos. Då skriver han så här, vers 25. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka Epafroditos till er. Det visades nämligen att Timoteus hade fullt upp, så han fick skicka, Paulus skickade Epafroditos istället. Jag skickade honom min broder, min medarbetare och medkämpe. Nu får vi vända då. Broder eller syster kan man ju också vara. Men just Epafroditos, han var broder. Och de här tre orden, om ni håller ihop lite grann, ni tre tillsammans där. De där tre orden hänger ihop, det är som ett litet kluster. De har någonting gemensamt. Vad har de orden gemensamt? Jag tänker att broder, typ medbroder, medarbetare, medkämpe. Allt det där har att göra med att man är någonting tillsammans, eller hur? Man, det kan inte, du kan inte finnas hos en ensam människa. Det här är ingenting man kan vara eller göra på egen hand. Utan det förutsätter att jag finns i relation till någon annan, eller hur? Jag kan inte vara en bror eller syster om jag inte har syskon, eller hur? Jag kan inte vara en medarbetare om jag inte har kollegor. Jag kan inte vara en medkämpe på egen hand om jag inte kämpar tillsammans med någon. Livet är tänkt att levas tillsammans. Det är Guds tanke med världen och med allas våra liv. Du är inte tänkt att leva ensam. Vi behöver alla människor i våra liv. Vi behöver en bror eller syster. Någon som delar livet med oss och finns där i vardagen. Vi behöver en medarbetare. Någon som vi bygger kyrka med. Som vi utbreder Guds rike tillsammans med. Vad är en medkämpe för någon? Ja, men det är en person som jag går till när livet krisar. När det kör ihop sig. När det blir besvärligt och svårt. Vem går jag då till? Jag behöver någon som delar kampen med mig. Vem är din broder, medarbetare och medkämpe? Vem jublar du med när saker och ting ordnar sig? Vem gråter du med när det strular? Det är inte tänkt att vi ska springa genom livet på egen hand, utan tillsammans, som syskon i tron, där vi arbetar och kämpar sida vid sida. Och frågan är, vem sida står du vid? För vem är du som en bror eller syster? Vem arbetar och kämpar du med? Den sista skylten. Är Mattias Josefsson här? Det här passar Mattias. Välkommen fram. Mattias. Ja. Sex personer ryms ganska lagom här. Då ska jag läsa bibeltexten och så får du vända på skylten strax. För då skriver Paulus så här. Och det är Epafroditos som han skriver om. Och han skriver så här. Ta nu emot honom. Ta emot Epafroditos i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Han var då, han satte sitt liv på spel. För att hjälpa så var han beredd att riskera livet. Det är stort och det är vackert, det är jättefint. Och Jesus säger att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Epafras, han var sån. Han var beredd att riskera att kliva in för att hjälpa. I våran del av världen så är det inte särskilt troligt att du kommer att behöva riskera livet för någon annan. Eller för din tro. Men i veckan tänkte jag så här att livet består ju av väldigt många beståndsdelar. Livet består av våran tid, vår kärlek, vårt engagemang, vår energi, våra gåvor, vår talang, våra pengar, våra böner. Och Epafroditos, han använde sitt liv, de olika beståndsdelarna, för att hjälpa andra. Han tänkte inte bara på sig själv. Han höll inte hårt på det som var hans. Utan han levde generöst, utgivande, omtänksamt. Ja, han var till och med beredd att sätta livet på spel. De här två förebilderna lyfter Paulus fram. Och han säger att de här båda, de visar vad det innebär att leva med Jesus. Det här, det kännetecknar troende människor. De bryr sig om. De är äkta. De är som en broder, en medarbetare, en medkämpe. De är beredda att sätta livet på spel. Det här är vad som kännetecknar troende människor. Och när en hel församling får upp ögonen för det här och bestämmer sig för att vara och göra detta, då tänker jag att då finns det inte någon hejd på allt det vackra som kan ske. Det här, det är vad Jesus vill att vi ska vara. En varm och utåtriktad gemenskap som inte bara lever för sig själv utan för människor
i vår närhet. Ni håller ju jättebra. Om vi tittar på de här orden igen. Är det inte så att vi ser konturerna utan någon annan också? Eller hur? Det är ju Jesus. Det är ju precis sån vår Herre och frälsare är. Han bryr sig om. Han är äkta. Han är ljus. Inget mörker finns i honom. Han är vår broder, medarbetare, medkämpe. Och han satte sitt liv på spel för vår skull. Tillsammans så visar Epafroditos och Timoteus på något av det Jesus är. Och detta, det är vad Jesus är för dig och för mig. Han bryr sig om dig. Han står vid din sida och kämpar för dig i vardagen. Och han är beredd att gå in i det mörkaste mörker för att vi ska få ljus. Att vara med Jesus lockar fram goda egenskaper i oss. Man blir som den man umgås med, säger någon. Och jag tror, tack, nu har ni stått här framme nog länge. Jag kan ta tillbaka den här. Det Paulus hälsar oss idag, det är att vi behöver förebilder. Människor som går före och vandrar trons väg och visar på vad det innebär att leva som kristen. Och när vi ser dessa människor så ser vi också något av vem Jesus är. Och när vi ser oss omkring så kan vi se människor som har andra namn men som gestaltar liknande saker. Och du kan vara en av dem. Nu ska vi alldeles strax sjunga lovsång tillsammans. Men du får gärna bara sluta dina ögon och så låter vi Guds ord få landa i våra hjärtan. Kanske att det är något särskilt som du blir påmind om i vår gudstjänst idag. David och Olivia kan göra sig beredda för att leda oss i lovsång. Och Karin Josefsson kan komma fram för att hjälpa mig berätta om bönestationerna. Men vi stannar upp en kort liten stund. Jesus, tack för att du är den du är. Tack att du möter oss mitt i livet där vi finns för att hjälpa och styrka, lyfta och bära. Och när vi är med dig så påverkas vi av det. Vi präglas utav den du är. Och jag ber just nu, kom helig ande med kreativa idéer. Kom och måla upp situationer och påminna om människor som vi kan sträcka oss ut till. Tack att vi får komma till dig Jesus med vår längtan och med vår bön. Amen.